Vi provar däck med gummidubb, provkör Volvo V60 som skogsmulle och berättar om förnyade Volkswagen Passat. Det här är avsnitt 107 av Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar, välkommen till ännu ett avsnitt av vår podcast. Vi är tre stycken här som jobbar på Vi Bilägares redaktion som har trängt in oss i det bästa rummet som går att spela in i, vilket är vilorummet på Vi Bilägares redaktion. Och det är jag, Maria Dahlin, som sitter här och även Nils Svärd, välkommen hit.
Hallå, hallå allihopa.
Och så har vi Erik Wedberg, hej på dig.
Hej på dig.
Är det bra med er?
Absolut. Mm.
Ja, ni är tillbaka från tester av bilar och dubbdäck.
Ja, provkörning i alla fall. Nu ska vi använda testet i lite konservativ bemärkelse. Jag har fått ett första intryck av gummidubb som sen ska testas om några veckor.
Just det.
Ursäkta
det
min kinkighet.
Ja, nej, det är ingen fara. Det är bra att du reder ut det här. Så att
semantik är semantik.
Ja. Ja. Men ska vi börja med vad Erik har pysslat med? Du har ju provkört Volvo V60 Cross Country.
Ja, jag var uppe i Luleå faktiskt och körde inte så mycket på vanliga vägar utan på isvägar.
Just det.
Ja. Det är lite speciellt och exotiskt att de plogar ju upp stora isvägar i Luleå skärgård där Luleälven möter Bottenviken. Och det, man kan ju, de förkortar ju pendlingstiderna för folk som är bofasta ute på öarna radikalt.
Så på vintern är de jätteglada, för då är det så nära till allt.
Ja, jätteglada. De kan ju köra bil in till jobbet och det tar en minut istället för att ta båten, lilla ekan, och så ro över. Eller, de kanske har motorer ändå på båtarna till fastlandet och så sätta sig i bilen och åka. Så det, det blir ett annat landskap där.
Ja, just det. Och där fick ni
Vi körde
runt.
V60 Cross Country då, som är helt ny modell av V60. Mm. Även fast Volvo, de gömmer ju alltså Cross Country lite. De säger att det är en ny modell, en helt egen modell, men tittar man i byggbiltjänsten på sajten så ligger den ju som ett utrustningsalternativ till V60.
Mm. Jaha.
För det gör de inte på V90, va?
Jo.
Gömde de också. För förut var det fristående i alla fall att man kunde välja serie nästan, fast Cross Country serie.
Ja, nu är den lite svår att hitta fram till nästan. Jag förstår inte.
För ett paket alltså.
Ja, det är ett paket. Mm.
Så det är lite motsägelsefullt det där.
Ja, att och det är märkligt för att det är ganska mycket som skiljer. Mm. Cross Country-versionerna är ju ganska mycket kralliga. De har ju bredare spårvidd och 6 cm högre markfrigång. Mm. Det är ganska stor skillnad.
Just det. Och vad har den mer? Är det fyrstift på alla?
På V60 Cross Country nu så är det fyrstift till en början. Det kommer fram just i den här versionen framöver.
Okej. Okay. Mm.
Ja. Men än så länge är det D4 AVD och T5 AVD.
Mm. Och sen är det lite sån här cross country attribut då?
Ja, eller? Det är lite som gummistövelplast runt hjulhus och underredsskydd som de säger, men det är väl någon plastbit som spricker om man kör på iskoka. Men markfrigången är ju hög, det är 21 cm och det är ju bättre än de flesta SUVar.
Mm.
Så att den klarar sig faktiskt bra i terrängen och i snön.
Mm. Så det gick bra att köra runt den där på den i och för sig plogade banan. Men...
Ja, man kunde köra lite utanför den plogade banan också.
Det som är bra med markfrigången så här just på vintern, vilket vi märker tycker jag. Jag sitter med långtestfokusen här. Den är bara höjd 3 cm, men de centimeter är ganska viktiga när plogbilen var framme och plog in alla bilar som står parkerade på gatan. Man kan ta sig över hinder på ett annat sätt och inte, eller om det löst snö, att vanliga bilar bygger upp mycket snö under, man kör ju fast av den anledningen.
Mm. Det är skillnaden på att komma iväg och inte komma iväg.
Ja, men har vi 6 cm till godo på V60 så är det ju väldigt stor skillnad.
Mm.
Jag var ju och vinkade på Anders i hans V60 som stod parkerad, inte så långt från mig. Han kom inte ut utan att skotta.
Ja, det var ni som la upp den på Instagram med plattfisken.
Ja visst, jag la i drive och bara körde ut från snödriven, men han fick skotta sig fram.
Och så vinkar du så här lite kungligt till honom när du körde.
Ja, nu var jag tyvärr inte Anders ute, men
jaha, okay,
men i alla fall, så att, jag menar, är det snö så tycker jag just markförgången är viktigare än fyrhjulsdriften.
Mm.
När man ska ta sig fram.
Ja,
sen ska man ta sig upp så har ju fyrhjulsdriften naturligtvis klara fördelar.
Mm.
Så gärna både och naturligtvis.
Ja, Och om vi återgår till V60 Cross Country, är det något mer liksom körmässigt som de har tweakat på med den?
Lite mjukare fjädring. För att de sa 8% mjukare för att vara exakt. Det är ju ganska svårt att känna, men den går mjukt och behagligt ändå. Mm. Men det mest intressanta med Cross Country tycker jag är att just nu känns det som det bästa Volvo-köpet.
Okej.
Faktiskt.
Vad är påslaget då på priset?
Det är inte så mycket, om det var 15 000 tror jag. Mm. Men och det mest intressanta prisskillnaden är den mot XC60. För att i grunden så är det ju samma bil, båda bygger ju på SPA-plattformen. Det är ju i stort sett samma kaross. V60 är ju lite längre, lite rymligare faktiskt. Så det enda man tappar mot XC60, det är 1 cm markfrigång. Den har ju 22.
Jag tänkte säga det, med plus 6 på V60 borde de komma väldigt nära varandra. Ja, inte ett mellanting, utan verkligen uppe på...
Men kan ni gissa vad prisskillnaden är då? Hur mycket dyrare är en XC60 än en V60 Cross Country?
Alltså 15 upp från en V60. Ja. Vad kan det vara?
Om man jämför bara motorer då.
Det är det 40-50 någonstans man måste upp?
56 000 sparar man.
Oj, om man kan offra 1 cm.
Ja.
Och en annan biltyp, men ändå. Ja.
Sommarsemesterresan är räddad liksom på... Ja, och välja en annan bil.
Och man kan fråga sig varför de har den här stora prisskillnaden egentligen. Mm. Det känns ju nästan som att Cross Country-bilen är... De har en svensk prissättning. De är nästan rabatterade för att sälja mycket i Sverige, medan XC-bilarna, då XC90 och XC60, har en internationell prissättning. De är ju ganska dyra.
Mm. Okay. Mm. Mm, låter i och för sig som en rimlig analys, men...
Men kan det ha med SUV-trenden att göra också? Att det ska vara lite trendigt och är det lite dyrare?
Ja, men jag vet inte hur mycket det är... Ja, är XC60 så mycket trendigare än V90 den Cross Country? Eller V60 Cross Country? Den är ju också, den ser ju ut som en SUV.
Ja.
För den har blivit så hög och...
På ett personligt plan tycker jag liksom en plastförsedd kombi tycker jag ser lite coolare ut ändå. Liksom, med de här extra detaljerna, lite uppsminkad. På ett positivt sätt liksom, och lite äventyrslusta. Sen förstår jag, tycker jag, håller med i din analys där internationellt tror jag en SUV ändå en SUV att XC60 är en sån här som säljer verkligen globalt, att det är det man går på, en kombibil är ju verkligen en nordisk företeelse. Men jag är också förvånad över det lilla påslaget att 15 upp från en vanlig V60.
Ja.
Det borde man nog ha igen ganska snabbt i värdeminskningen, att den är ju mer attraktiv. Sån här utrustningspaket brukar ju alltid löna sig på begagnat marknaden. Folk köper bil med sina ögon.
Ja, just det. Och hur vet du vad de liksom planerar? Vad är det för andel de säljer jämfört med vanliga V60 och Cross Country? Hur mycket av varje?
Vad var det de sa? Om de kanske skulle komma upp i 30% andel, tror jag. Att Cross Country skulle ta av totala V60-kakan.
En tredjedel alltså?
Ja, jag tror att det var något.
Men globalt sett? Eller?
Nej, i Sverige.
Okej. Okay. Mm.
På föregången då, XC70, så var det ju, den tog ju betydligt större än det. Den tog ju halva försäljningen nästan.
Ja.
Och det, jag kommer ihåg Zlatan, han gjorde ett uttalande. Han sa att Volvo hade ju inte varit vad Volvo var utan ett honom.
Zlatan-effekten.
Ja, just det, han var med i reklam.
För... Och det värsta är ju att han verkar få lite rätt. För att just XC70 så säger Volvo själva att det var Zlatan-effekten. Han gjorde ju mycket reklam för den. Och okay. Efter det så sköt försäljningen i höjden.
Ja, han läste lite dikter och gick ut och jagade på fjället eller vad det var han gjorde. Och...
Så att Volvo made by Zlatan kanske stämmer.
Jag vill ändå säga att jag tycker den reklamen som sådan var väldigt mysig. För att det jag tycker är kul med Volvos reklam är att de alltid har dåligt väder.
Mm.
Det är alltid regn och rusk och vintervägar, till skillnad från många andra då som kör ner på någon sån här medelhavskurveväg och solen skiner, men då är det alltid livet trevligt. Men det ser så härligt ut att ha den varma kupén och kliva in med, man vet hur så här kallt det biter i kinden, så komma in i en bil och sätta på storsvärmen, höja liksom värmen och så bara köra på liksom.
Exakt, de är duktiga på att framställa Volvo-bilen som en mjuk och mysig oas.
Ja, man vill in i bilen liksom. Ser man de andra reklamfilmerna vill man ju ut från bilen och gå på stranden och liksom sola och göra någonting annat. Bara
jag vill inte sitta här och köra bil, jag vill gå ur.
Zlatan all ära, lite cred ändå till filmmakarna på Volvos reklambyrå också.
Faktiskt, ja. Men Erik, kan du säga något mer om själva köregenskaperna då? Vad tyckte du om den? Om man jämför till exempel, ja, nu har den ju fyrhjulsdrift, men vår egen långtest vanliga Volvo V60 har ju inte det. Och det märkte vi ju på vintertestet att den, kan man säga att den flöt ju runt lite grann som vi beskrev det Men den var ju som sagt inte fyrhjulsdriven.
Men sen har den ju utrustning också med, som, där de kräver 18 tum på vinterdäcken, vilket är extremt. Man kommer inte ner liksom i bredd på vinterdäcken. Man måste gå på 18 tum, vilket är lite väl saftigt.
Är det för att den har adaptiva chassit?
Det verkar som, i alla fall för våran bil kommer det mer adaptiva chassit. Vi valde till Force E för att kolla hur det fungerar med värt pengarna. Och som jag fattade, var det som gjorde att vi inte kunde få på 17-tums fälgar.
Är det för att de får större bromsar då?
Då sätter de på sportbromsarna. De är en...
Varför det?
Jag vet inte riktigt. Det är jättekonstigt. Man köper någonting som ska ge mer komfort och så tvingar man in den på en större fälgstorlek. Liksom. Men jag vet inte om det är så att de passar på och styver upp bussningar så att om man mjukar upp fjädringen kan man tajta till bussningar och ytterligt för att få en tajtare körkänsla ändå, att det ska vara något sätt att ha sportpaket utan att förlora komfort. Jag förstår inte riktigt. Men sen har jag varit runt och kollat på andra sätt, just för att jag letar ju en V60 som kan ta 17-tumsfälgarna för vinterdäckstesterna. Och det är ganska oklart. Det kommer med någon form av sportpaket, men...
Är det här en kontaktannons du lägger ut nu? Har du en V60
som jag får snurra runt med alla snödriver en vecka arbetsgör? Och...
Precis, jag lovar, var försiktig. Precis. Eller?
Ja. Mm. Nej, det har löst det i alla fall. Vi har hittat testbilar.
Men då kan man säga att det är väl inte exakt bara fyrhjulsdriften man kan skylla på då. Men när, man, när det gäller våran långtest V60s egenskaper i snö.
Nej, men ganska mycket tror jag. För nu i Luleå så körde jag cross country med samma motor och T5-an som vår långtidsbil också har, men med fyrhjulsdriften. Och jösses vilken skillnad det är.
Det var det.
Ja. Nu märker man ju hur stark den där motorn är. Den skottar ju på rejält. Alltså. Mm. Och fyrhjulsdriften är ju bra. Också.
Ibland är 2+2 mer än bara en fördubbling. Mm. Mm. Det är inte bara 4. Man får mer. Nej. Det är kvadrat.
Mm. Ja.
Sen ska man bromsa också i för sig. Där har vi, finns det väl, var det IF? Det var någon i alla fall försäkringsbolag som gick ut att fyrhjulsdrivna bilar var högrepresenterade i vinterolyckor. För att man luras det ju att inte, man känner inte underlaget, att det är först när man bromsar som man märker att just det var halt också. Mm,
precis, att det är lite... Ja,
det brukar sägas ibland att det är, om det är några bilar som ska ha dubbdäck så är det fyrhjulsdrivna bilar. Mm. För att man blir övermodig och tycker att det här är jättebra, men är jättebra grepp, men det är bara när man accelererar, sen när man ska bromsa då behöver man lite extra broms.
Då kommer överraskningarna. För bara komma med kommentar förresten, jag är lite förvånad det du sa att de har mjukat upp bilen, för ofta tycker när man kör höjda bilar och suvar att den får en högre tyngdpunkt. De har höjt bilen 6 cm och då borde även bilens rollcentra höjas ungefär 6 cm. Det brukar man ju kompensera med lite styvare krängningshämmare, kanske även styva upp fjädringen bland att man tappar rullkomfort. Och man tycker att en bil med längre fjädringsväg ska vara bekvämare, men många gånger tycker jag det är tvärtom. Så upplever också vår fokus som vi har, att den rullar lite stramare än vanlig.
Ja, jo, det är ju det vanliga.
Men du upplever den verkligen som skön där på isvägarna som har mycket...
Ja, det är små skillnader mot vanliga V60, men enligt teknikerna på plats så den är mjukare. Och,
Du störs inte heller av liksom rullkomfort eller sånt där, utan den verkar vara...
Det här kan ju bli intressant att se i framtida undanmanövertest och se om den rollar alldeles för mycket åt sidorna.
Ja, höjd rollcentra 6 cm plus mjukare fjädring, det kan bli...
Det ska spännande. Bli kul faktiskt.
Nu gnuggar ni händerna liksom.
Ja, jag ska sätta tänderna i det. Vart man nyfiken.
Ja, ska vi lämna V60 för nu och cross country och...
Du förresten, får jag bara flika in en sak till. Vad är grundpriset då? Du sa 15 upp, men det är ju begränsat på vissa motorer.
Ja, det sa vi kanske inte, nej.
Ja, nej, det enda priset som har kommunicerats än är på D4 AVD och den börjar på 369,9.
Okej.
Och den säljs nu, eller?
Ja, den går att beställa nu.
Okej.
Och sen framåt, vad är det, framåt försommaren så kommer de igång med T5-produktionen också.
Okay.
Men den finns ingen pris på än.
Yeah. Ja, då tar vi nästa provkörning då, som också skedde i Sverige faktiskt.
Ja, jag åkte också norrut, inte fullt så långt som Erik som var i Luleå. Jag åkte till Östersund.
Du åkte till dina hemtrakter.
Ja, nästan bokstavligen faktiskt. Det var ju på, jag själv är från Frösön och... Vi bodde ju på ett hotell där bredvid flygplatsen och var nere på isvägar och körde det på flygplatsen. Och åtminstone den norra delen av landningsbanan är ju farfars gamla marker som försvaret köpte upp. Jaha, så det är väldigt nära släktgården, så åkte vi förbi alla kusiner och allt möjligt. Och så. Mest bara på vägarna, jag hann inte riktigt möjligt att kila in på kaffe, de var väl på jobbet dessutom.
Ja, ja.
Men det var bokstavligen på min hemmaplan.
Det var jätteroligt. Snö. Ja, det var din egen gata.
Ja, så det är kul att åka dit på ett jobbärenden ibland.
Ja, och det var en liten speciell provkörning, för det var provkörning av däck.
Ja,
dubbdäck.
Det är det. Man ska vara helt ärlig, jag brukar inte alltid åka på däcklanseringar. För oftast så får man inte så mycket intryck. Alltså man får sällan jämföra mot andra däck och sådana saker. Där man tycker att vinterdäcken är ganska intressanta, för det är mycket teknik bakom. Och det är en otrolig kapprustning som sker, inte minst på dubbdäcksidan. Som den här då också bidrar till.
Ja.
Vi kan ju snabbt berätta det, att det var ju Continental som lanserar en ny dubbdäcksgeneration som kallas IS Contact 3. Tvåan är ju den testvinnare under flera år hos oss. Presterat bra, men ändå passar man på att byta ut det inför nästa vinter, ska jag säga. Det här är ju första smakprovet och de pratar om tekniken, och sen så finns det en beställningsbar efter vintern för alla flitägare och lagom till nästa vinter. Men det som är det nya med den här är ju dubbtekniken, att tillsammans med den finska dubbtillverkaren Tikka, som har tagit fram vad man inte slarvigt kallar det, de säger det inte själva längre, jag säger det, en gummidubb.
Men det är inte helt gummi.
Nej, precis, det är fortfarande ett metallstift som ger isgrepp. Men däremot det är kroppen, alltså det som sitter fast i räcket och som är en gummistruktur som sen har ett metallstift i sig.
Så är det metallstiftet som sticker ut?
Ja, det är den som ger den sista lilla pricken.
Men skillnaden är så att man inte skruvar ner dubben i själva
slitbanan. Ja, men jag är fortfarande det, men det man skruvar ner i dubben är ju också gummi, så att säga. Ja, så gummit sitter fast i gummit. Alltså däckens gummi kramar gummikroppen på dubben. Ja. Förutom att det är en metallkropp. Ja, det de själva säger, vilket jag inte kan verifiera på sån här provkörning på något sätt, men att det vi ska ju minska vägslitaget med 20%.
Men det är det som är metall längst ut.
Som ja, det är fortfarande metallstift som går ner, och men att de har ju mer, det är mer följsam liksom, gummikropp. Den kan ju ändå åka in i däcket när inte den behövs på ett annat sätt.
Är det som att det blir stötdämpare på den? Eller att de liksom...
Lite åt det hållet i alla fall. Sen också, det som mest gör vid när man bromsar och svänger och allting, så rör sig alltid dubben i däcket. Och annars kan ju även den här metallkroppen också liksom, den viker sig och träffar kanten däcket, som har en stor metallyta som också skrapar på backen. Men här är ju gummi som skrapar i backen. Så att det enda som ger vägslitage är själva metallstiftet. Så i och med att gummikroppen böjs in liksom, är flexibel. Flexstad kallar de den här tekniken. Att det är en flexibel dubb. Och det, sen säger de i och för sig också att vid då inbromsning eller gas, i och med att gummikroppen kan liksom böjas in och inte ta i marken, så kan istället då stiftet komma lite längre ut och gräva lite djupare i backen. Så att vid en inbromsning kanske ändå vägslitaget ökar, jag vet inte. Men bara kör vanligt, så hävdar de en 20-procentig nedgång.
Men det låter som att man kan få ökat däckslitage. Men...
Ja, det får väl man ser framåt, vill säga. De tror inte det själva i alla fall. Utan det som nämns på slitage är att snarare tvärtom, att den ska sitta bättre fast i gummit. Och dessutom så har de jobbat med att det här själva gummikroppen är så likt själva däckets gummi som möjligt. Så att det ska slitas i takt med att slitbanan slits.
Men det låter ju som att den här gummipelan då, som dubben är fäst i, att den ska hålla på att flexa fram och tillbaka hela tiden, röra sig.
Nej, det ska den inte göra. Eller, dubbar rör sig ganska mycket, men det gör de även i liksom, med metallkropp faktiskt. Förut tätta ska sitta fast liksom, alltid slå i på ett och samma ställe, men jobbar mer och mer att den ska röra sig liksom, i de här grejerna. Alltså i sitt fäste, men alltså, när man bromsar och svänger, att den får krafter på sig. Så att det ska inte vara någon skillnad, utan tvärtom menar de att det blir ett jämnare slitage på både gummi och dubb, för att gummit slits lika fort liksom på båda delarna. Och i takt med det så blir det stiftet, så man ska ha ungefär samma dubbelstick under en längre livstid, säger de. Så att det här får vi se om det funkar i verkligheten, om det går också som om teori och praktik sitter ihop. För det är ganska mycket nytt och mycket innovationer inblandat.
Vad säger de om buller och sånt då? Ska det också bli bättre? Eller?
Ja, och det fick vi ju testa. Det var en av de saker som ändå man fick jämföra lite noggrannare med vetenskap. Vi körde en asfaltsträcka på flygplatsen med Volvo V90-bilar. Jämfört med den gamla IS Contact 2 och den nya.
Okej, okay, så sen, vi fick jämföra dem?
Ja, det fick vi göra. Sen, jag ska säga, bullernivån kanske ändå är ganska lika varandra. Det jag tyckte skillnaden låg i frekvensen, att den här gummidubben hade som ett mer vilosamt ljud och lyssna på, liksom, och sänker det här lågfrekventa buller som är jobbiga. Så det är fördelen att ha en mer flexibel kropp, att man tar bort lite av vibrationerna från däckets liksom, stomljud, så att säga.
Just det.
Sen kan man säga det med däckslitage, kanske, eller vägslitage, kanske gå in på det, att man forskar ju mycket om det här. Det här är den stora stötestenen för hela dubbdäcken, hur mycket partiklar som man river upp i vägar och så. Mm. Det man gör för att få ner vägslitaget är att få ner själva den kraft som dubben slår ner i backen. Det är därför man bland annat gått på liksom aluminiumdubbar, för att den har ju lägre vikt. Alltså ju lägre vikt, desto mindre kraft, islagskraften i backen. Mm.
Ja.
Och det är också det fördelen med gummikroppen, för den är också mer flexibel när man bara kör rakt fram, att den kan ju, som jag fattat, röra sig mer liksom.
Men du sa förut att det var kapprustning på dubbdäckssidan nu. Mm. Varför är det så? För några år sedan kändes det som att det var kapprustning på friktionssidan, att friktionsdäcken kom i kapp och blev nästan lika bra som
dubbdäck. Ja, precis, det har gjort den största förändringen, det skulle jag säga. Om man kollar något år bakåt så har ju friktionsdäcken utvecklats enormt, med både isgreppet som var deras stora kille så här, och även liksom hur det fungerar på våt asfalt och det. Men samtidigt så har man en fortsatt utveckling på dubben och liksom dubbtekniken som gör att de hela tiden får ett försprång. Jag menar, Michelin kom ju förra året med liksom helt ny, de hade ju 250 dubb i standardstorleken, 16 tum då, 205-55, medan alla andra ligger ju klart under 190, är det vad som var mest innan. Så per däck är det 60 dubb till som drar.
Ja,
de är ju mindre, de här dubbarna. Det är därför de ska kunna klara det här. Ganska små. Och de är de enda som kör runda dubb. Nästan alla andra har designade dubb på olika sätt. Men Michelins dubb är så pass liten, det här metallstiftet, så de kan inte göra ett mönster. De berättar själva att marknadsdelningen är på dem. Ja, men du måste göra ett mönster. Du kan inte göra skåra i alla fall. Någonting liksom. Vi måste se att det var ett mönster i vår dubb.
Ja.
Men den är så pass liten så den är ju bara... Ja, den är rund helt enkelt.
Ja.
Och där menar man, i och med att den då är så liten, så minskar nedslagskraften. Mm. Så man ska klara alla de här testerna i vägslitage.
Mm. Men om vi återgår till de här däcken nu som du provkörde. Vad heter de nu?
Ice Contact 3.
Ice
med
Contact.
Flex Stud heter den här tekniken.
Ja.
Det låter som ett Instagram-konto, det tycker jag.
Ja,
det flexar.
Det blir mer gymbilder i så fall, tror jag. Men,
men jag tänker så, men jag förstår.
Ja. Nej, men de här, de har testat de här däcken på olika sätt i andra dimensioner, och så nu har de väl testat de här som du provkörde också innan.
Ja, det fanns ju faktiskt att köpa den här dubbtekniken i höstas. Det släpptes en provserie på, tror de sa, 3000 däck, fast på det gamla mönstret, bara för att skicka ut på marknaden. För som sagt, det här är en helt ny teknik. De håller väl på att testa det, och vill vi ha också feedback liksom från verkliga kunder innan de kör den stora lanseringen. Det är nog mycket som ska filas till.
Det var väl ett gäng taxichaufförer som fick prova?
Ja, sen är det test av taxichaufförer. Jag tror att Piteå, Luleå och Arvidsjaur har fått köra på den här dubbtekniken under ett tag och ge feedback i slitage och andra saker.
Ja.
Men det är ganska många däcktillverkare som använder just taxifirmer, och just i vinterdäck så här i Norden, både Sverige och Finland och förmodligen även Norge, så används taxibil. Jag tror även Uppsala Taxi har varit inblandad inför deras...
Har man fått veta vad de har tyckt om dem?
Vi fick ju höra på alla positiva kommentarer som kommer fram, såklart.
Ja, lite filtrerat där kanske.
Ja, jag får ringa upp kanske och prata med dem separat, får vi se vad de säger egentligen. Nej, men det är väl en utvecklingsprocess, att de använder det i utvecklingen, alltså att titta fel. Det är det som är meningen innan det kommer ut till kunderna.
Hittar du något fel då? Nu på den här lilla korta, de här intrycken du fick, eller...
Man ska vara helt ärlig, sådana här däckresor är lite speciella, för jag menar Conti, tyst märke, de försöker ha lite ungdomligare profil, det är ganska mycket influencers de bjuder in liksom, de håller på med aktiviteter, det är så handbromsvändningstävlingar, vi hade bilskytte, vi ska köra en handlingbana, så ska man stanna och skjuta till skidskyttemål liksom. Och räkna poäng och grejer vad det var, och sen så själva iskörningarna var då med Leon Cupra R, så det är 300 hästar och fyrhjulsdrift, så det är liksom mera, varsågod, ut och lek, kolla vad roligt det är att köra på isvägar.
Det låter som ett vanligt vinterdäcktest.
Ja, jag menar det. Så.
Precis, det där vi brukar göra.
Det är ingenting man kan dra alltid stora slutsatser hur det presterar, det är därför jag åkte dit för att träffa ingenjörerna, för att veta mer om tekniken, i och med att det här är ganska nytt.
Ja.
Så får vi se hur det funkar sen när vi testar det på riktigt mot våra... mot konkurrenterna, det är då vi kan säga någonting om hur det faktiskt är.
Ja, för det kommer ju vara med i vårt vinterdäckstest som kommer i höst.
Det kommer det vara. Men det är alltid bra ändå att få träffa, inte bara få träffa däcken, utan det är kul att träffa ingenjörerna bakom däcken och få tid att prata med dem och diskutera för- och nackdelar och hit och dit. Så jag ska även åka på, Pirelli kommer ju också med nytt dubbdäck nästa år. Ice02, så det ska jag ut och på lanseringseventet i Älvsbyn, lite närmare Luleå om Jag tror det nästa vecka jag åker dit.
Just det.
Så får vi se. Men sen på kapprustningen där, det är ju intressant. Man kan ju tro nu att de har minskat väggslitaget med 20%. Att de skulle använda det till att slänga på fler dubb. Liksom för att utmana Michelin, för att Michelin har retat upp ganska många med sina 250 dubbar.
Just det.
Men det har de ju inte gjort. De har behållit sina 190 stycken.
Jaha.
Och jag undrar, för det finns ju alltid en debatt och en diskussion om man ska skärpa kraven i vägslitage och sånt där. Mm. Jag undrar nu Conti sitter där på alla däckmöten i Bryssel och andra ställen och tycker att jo, vi ska skärpa kraven.
Mm.
Vi ska minska vägslitaget.
Plötsligt blir de miljöförkämpen nummer ett.
Ja, de har inte sagt någonting än, men jag gissar, jag kan tänka mig att kanske därför de avhöll sig. Liksom, att,
att det är liksom den profilen de kommer hålla i marknadsföringen av
däcket. Ja, åtminstone kommer... internt kanske inom däckbranschen, liksom, för det pågår allt diskussioner om man ska ta vägen.
Ja.
Så det här är ju ett patent som de sitter på. De har ju själva varit med och utvecklat den. Jag sa att det var ju finska Ticka som har gjort det. Men att Ticka har ju bara jobbat med metalldubb innan. Conti är ju liksom, kan ju gummi. Så att där har man haft väldigt mycket utbyte med att hitta liksom rätt väg.
Mm.
Så det är ju Conti som sitter på patenten, som jag fattar det.
Mm-hmm.
Så ja. Vi får väl se. Debatten rullar vidare. Sen kan jag försöka säga det också, att den här gummidubben Flexstad kommer ju bara i stora storlekar. 17 tum upp till 21.
Mm.
Köper man 16 tum och neråt är det bara aluminiumdubb. Just. Det är samma mönster, samma typ av dubbar fast ett annat material.
Mm.
Så det kanske också är en anledning varför inte de kunde utöka kanske dubbantalet, för att man måste behålla ändå samma platser för vart man sätter dubben.
Och det är 17 tums vi kommer...
Ja, precis. Vi kommer köra 17 tums storlek. Ja. V60, Volvo V60 anpassat.
Just det. Ja, något mer du kan säga om de här däcken?
Ja, någonting negativt måste jag ju säga. Nu låter det som att det här är världens bästa lösning. Det är det inte. Det här kommer ju innebära en prisökning, tror jag. De vill inte säga så mycket om några priser.
Det.
Men det här kostar nog mycket mer i tillverkning. Det låter som det är svårt att producera. Pressar man lite säger de, jo, men det är en premiumlösning. Så att det är väl en premiumprislapp på det.
Premiumlösningen.
Och det är väl därför också de har kanske stora storlekar där priskänsligheten är lite mindre.
Just det.
Initialt.
Men återstår att se då hur det presterar i däcktesterna som vi gör till hösten.
Ja, precis. Eller... Men det händer mycket på vinterdäcksidan och det är kul att se och det är kul att följa.
Ja. Vi ska ta och gå tillbaka till Erik igen, för du har ju den här gången har du lämnat Sverige och var nere i
Hamburg.
Tyskland för premiärvisningen av uppdaterade Volkswagen Passat, eller hur?
Ja, tyvärr ingen körning, utan nu fick man bara provsitta, titta och så.
Inte starta motorn.
Nej, inte ens det. Men jag vet inte om
det låter som ett detektivarbete om man ska hitta skillnader på nya och gamla Passat. Hade
lite
du med i förstoringsglaset?
Nej, jag glömde det hemma och det var lite synd faktiskt.
För du skickade ju faktiskt det i mejlet till mig. Ser du skillnaden?
Ja,
då satt jag, nej, kanske inte.
Nej, jag blev lite förvånad, för jag hade Passat-historien har ju, det har ju varit så att ansiktslyften har varit ganska kraftiga. De har ju nästan varit som halva generationsskiften.
Mm.
Det har varit B5,5. Liksom. Men det här nu så är det B8 Series 2 heter det.
Mm.
Och det är väldigt små skillnader. Jag hade ju trott att den skulle få en frontdesign som påminner om Arteon eller Touareg kanske, som är ju en väldigt stor
det
grill.
Trodde också.
Ja, det trodde vår illustratör också här på Bilägare, för men, vi hade lite gissningar på det Arteon-looken, men det blev det inte.
Det är fortfarande Passat-fronten. Väldigt små skillnader i de här kromribborna som binder ihop strålkastarna, och så nedre stötfångarna och lite ny form på luftintagen. Men det är svårt att se. Men det handlar mest om ny teknik i Passaten.
Okay.
Den får ny strålkastarteknik med sån här LED-matris.
Är det från Touareg?
Ja, det är samma. Det är 44 LED-punkter som håller på att anpassa sig. Och de pratar om att man utraderar den här skillnaden mellan halv- och helljus. Med den här tekniken så har man bara en ljusbild som hela tiden ändrar sig. Så man behöver aldrig slå på och av, utan allt går automatiskt.
Okej, okay, så man behöver aldrig blända någon igen, men man kommer se jättebra.
Ja, i Volkswagens värde. Sen, vi som har kört en hel del med den där tekniken vet ju att man bländar ändå folk, tyvärr.
Det händer.
Det är fortfarande inte lagligt i USA, tror jag, heller. De här
nej, de håller på att kämpa med det där.
Nu är USA extremt konservativa, medan de... Ja, tog väl 30 år innan godkände ens en H7-lampa eller H4-lamporna. Men det är just det här med bländningsrisken, och sitter och testar och utvärderar och är försiktig och säger nej, det får ni inte göra. Sen beror det sig också på att amerikanska tillverkare inte har tekniken, det europeiska tillverkare som kommer med det.
Så att... Jag tycker det är roligt att de är så konservativa när det gäller sådana saker, men självkörande bilar kan de skicka ut lite här och var.
De bländar inte.
Nej,
i och för sig.
Kanske.
Ja, men åter till Passat. Visst var det någonting med den här halvsjälvkörande förmågan?
Ja, men den klarar ju då semi-autonom körning i nivå 2 fortfarande. Den tar inte steget upp på nivå 3. Det är bara Audi A8 är väl där uppe på nivå 3, tror jag. Passat har ju haft den här tekniken förut, men är lite grövre version. Nu är det väl uppdaterade kameror, ny mjukvara, så att den är bättre på att hålla bilen i sin fil på ett mjukt sätt, och den kan klara lite skarpare kurvor.
Okej, okay. Så lite mer förfinad då?
Ja, den kan köra själv då från 0 till 210 km i timmen.
Jag läste att de kallar den för Travel Assist.
Ja, det är nya namnet då. Ja. Travel Assist. Och det ingår i en teknikfamilj som heter IQ Assist, tror jag. Mm. Som är samlingsnamnet för alla såna här assistanssystem.
Okej. Okay. Mm.
Och med det här systemet så följer också en ny ratt. En ny rattdesign och så är en ny teknik i kringlan. Den är inte helt ny, BMW har haft det förut. Men det är, den är alltså kapacitiv, tror jag att det heter.
Det
är exakt samma teknik
det.
Som i pekskärmar. Ja. Man bara behöver nudda den för att den ska känna att man lever, helt enkelt.
Okej, så då kanske man inte får sån här, för det kan jag störa mig på i många bilar, att en till exempel Hyundai Kona säger släpp inte ratten hela tiden till mig, och jag håller i ratten, jag håller jättehårt i ratten. I början
får
så
den ju också det, kan jag säga, mellåt.
Jag fick till och med ont i tummen för att jag liksom var tvungen att hålla så hårt, så jag fick nästan vita knogar. Men känner du inte att jag håller i dig nu?
Då har ju den inte den tekniken, utan den bygger ju på att den får då styrinslag. Liksom.
Ja, okay.
Så du måste ju sitta och rycka lite i ratten.
Och det kommer ju på motorväg, det är samma med våran Ford också, man kör med filhållningssystemet, det kommer upp så här, håll i ratten. Ja. Men också så här, men jag gör ju det liksom. Ja. Så kommer man på, okej, jag får väl svänga lite.
Ja, jag
sitter
börjat,
den här smågungar en smula.
Ser man ut som en idiot.
Ja, men så ringer alla bilister till åt den och fyller
det
körning
framför. Det ser inte bra ut, man vinglar till lite sådär. För det har jag också börjat göra nu, att jag liksom svänger lite grann. Men det är ju ingen snygg lösning liksom. Men okej, men den här ska jag känna av väldigt bra när man håller i ratten. Det är ju bra.
Men kommer den i någon form av farthållarpaket då? Eller hur får man in den i sin Passat och vad kostar det?
De har inga priser än så länge. Det finns inga priser släppta på nya Passaten. För den går i produktion först i sommar faktiskt. Det är så pass långt fram. Och leveranser då efter sommaren, framåt sen sommaren. Så att, vad det kommer kosta vet vi inte än. Men man får ju hoppas att de klumpar ihop den på något sätt, så att den går att få i tjänstebilsformat.
I alla fall för den svenska marknaden, eller Volvo satt lite press med Pilot Assist. Kommer ju får man ju sina V90-bilar och V60. Jag antar att det fungerar på lite samma sätt. Och nu fick inte ni prova det här, va? Det här var bara statisk visning.
Titta och beundra. Typ.
Men känns som att de verkligen går samman här. Teknik, alltså utvecklingen med alla pekskärmar och alla interaktiva funktioner i bilarna och självkörande teknik liksom. Men har man de här pekskärmarna som är svåra att navigera runt på ibland, kan jag tycka att det är skönt att bilen tar hand om filhållningen medan man tar blicken av vägen för att ändra temperaturen. Ja. Tyvärr.
Precis.
Så att det ena behöver nog det andra.
Ja. Det är väl också så att laddhybriden GT ska ju uppdateras, så den får väl bättre räckvidd nu.
Ja, och det var väl den uppdateringen som de flesta har varit spända på. För Volkswagen har ju haft leveransstopp på Passat GT under ganska lång tid nu på hösten i väntan då på den här uppdateringen. Så att Volkswagen Sverige har uppdämd beställning på 3-4 tusen.
Jaha.
Okay. Vilket är ganska roligt, för de har inte kunnat säga till kunderna vad det är de får. De bara berättar att ni kommer få 2019 års modell.
Ja.
Så de säger att det kommer nog vara bättre än innan, men de vet inga siffror. Så de verkligen köper.
Men nu vet vi mycket bättre än
Och vad får de?
De får en bil som klarar 5,5 mil på el. Och det är alltså 5,5 mil VLTP.
Ja, nya körcykeln. Okej, så var den gamla klarade i gamla körcykeln och var den nya klarade i den nya körcykeln?
Ja, ungefär. Man kan översätta det till 7 mil NEDC. Och den gamla klarade ju 5 mil i NEDC. Så det är ingen jättestor förbättring. Jag hade nog hoppats på lite mer.
Ja, rykten gick ju om betydligt
bortåt
bättre.
Bortåt 10
ja,
mil.
Ja, det är det vad som har nämnts ryktesfloran.
Och det är egentligen inga stora förändringar. Det enda de har gjort är ett, mer, ett batteripaket med högre kapacitet. Det är på vad är det, 13 kWh mot 9,9 i det gamla.
Mm.
Men motorerna är de samma.
Okej.
Okay. Så men, ingen 1,5 i laddhybriden?
Nej, 1,4 fortfarande.
Okay. Mm.
Men så de stackarna som nu sitter där och väntar, de måste vänta till sommar då?
Mm,
på sina
tyvärr.
Minst. Eller?
Ja,
är det samtidigt som laddhybriden?
Ja, de släpper alla nya Passat samtidigt. Okay. Så Alltracken, Sportkombi, GT, Sedan också.
Ja.
Sitter och funderar på Kia Optima. För den är den som går längst på el nu, som på konkurrenterna. Där har vi bara sett NEDC-siffror innan. För den kommer ju också uppdatera nu på Genève-salongen. Har vi sett någonting vad den ska klara med WLTP?
Nej. 6,2 är det gamla, va?
6,2 är det gamla.
Mm.
Så det är ganska liten skillnad om Volkswagen nu säger 7 då i den gamla.
Mm.
Så ligger nog Kia och Passaten ganska lika ändå kanske, kan man tro.
Ja.
Ja.
Så får vi hoppas att Kia slänger på lite en bättre klimatanläggningssystem då i facelift, vi får väl se.
Mm.
Ja, någon som man inte behöver...
Nej, starta bensinmotorn för att kunna reglera temperaturen i kupén.
Precis.
Med Passaten kör ju luftvärmepumpaktigt, som många europeiska tillverkare gör.
Mm. Ja, vi får se. Någonting mer du kan säga om Passat faceliften?
Ja, det är en intressant detalj att den har fått ett nytt digitalt mätarkluster framför ratten. Det hade ju de nuvarande också.
Mm.
Men förändringen här är faktiskt att den nya skärmen är lite mindre än den gamla. Man tycker att nu för tiden blir alla skärmar större. Och så. Mm. Men det här nya då, som kallas Digital Cockpit tror jag det var. Det är en skärm på exakt 11,7 tum. Den gamla Active Info Display var på 12,13.
Ja.
Det här är viktiga skillnader i min värld.
Det låter rätt sympatiskt om man istället utnyttjat systemet bättre. För jag personligen är inget stort fan av Volkswagens digitala
skärmar. Jag tycker det är ganska trevligt. Men skillnaden här är
överflöd av information. Jag skulle sakna en vy där man kan bara... Lite såhär Saab Night Panel, bara släcka bort alla siffror när man kör på motorvägen i mörker, liksom bara veta hur fort jag kör. Och sen istället vet jag liksom allting om bilens oljetemperatur, momentan förbrukning, snittförbrukning, varvtal, vilken radiostation och så vidare och så vidare.
Men det nya med den här lösningen då är att man, precis som i Touaregen, att man kan få upp kartbilden så att den täcker nästan hela skärmen och bara ha hastighet och om det är växel eller något i en liten list i botten. Mm. Det är en väldigt avskalad vy. Men, ja, men det är ju inte night panel direkt, utan det är tvärtom. Man är ju bländad av kartbilden.
Man borde ha en sån där nattlampeknapp. Eller en till och med en sån här, ett snöre som man drar. Nu är det natt.
En rullgardin för
eller röststyrning och så här. Två klappar med, så blir det natt liksom, i bilen. Varför har de inte kommit på det?
Jag gillar den där faktiskt, snöret i taket och släcka sänglampan.
Det är lite retro. Klick, klick. Det kommer säkert hålla.
Åh, vilken premiumfunktion liksom.
Ja.
Nu kommer ju... Ja, jag skulle betala extra för att ha en sån fin liten finess.
Nu ska inte ju bort den här idén gratis.
Nej, precis.
Skynda och registrera den här, Maria.
Mm. Nej, men det är väl sympatiskt som ni säger att de... tänker lite mer less is more, precis som de gör med dubbarna som du pratade om, att de känner att vi behöver inte matcha bara Michelin nu då, utan vi behåller liksom.
Just det, sen funderar jag om det är så att de är inte, att de blåste tidigt 190 upp och inte trodde att Michelin skulle komma med 250 förra året och sen för sent för att ändra.
Ja, sig. Så kan det vara.
Det kan också vara en förklaring att de sitter där lite grann och knyter näven i fickan. Ja, vi kanske skulle gjort annorlunda. Ja. Vi får se. Det kommer säkert en uppdatering. Det beror på då vad som händer med restriktioner på rullmotstånd.
Ja.
Jag kan tänka mig, kommer de vara kvar några år till, då kanske Conti skruvar upp och så kör de 240 dubbel. Eller?
Så kan det vara.
Ja, vi får se vad som
händer. Kanske blir större igen, vi får se.
Ja.
Men,
sen ändå. Kommer väl Nokia också, de tror jag har ett, om ännu nästa år så har Nokia kommer med sin nästa generation, borde vara dags för hacka på lite 10. Så jag menar, får se vad de har i rockar, men jag tror även de filar på någon lösning nu när de ser vad Conti och Michelin har gjort.
Mm. Ja.
Men förlåt, Passat, du tänkte dieselsidan, pratar man någonting om dieselmotorer nu från Volkswagen? Eller?
Ja,
det fanns väl en Evo-version även där av 2,0?
Ja, 2,0 TDI finns nu i Evo-version med 140 hästkrafter och cylinderavstängning.
Okay.
Det är det som är nytt.
Det är det som är evolutionen.
Ja.
Mm.
De har inte släppt några förbruknings- eller utsläppssiffror på den än, men den borde ju bli snål. Annars är ju misslyckande.
Hur mycket kan den stänga av då? Eller vad?
Ja, den stänger av 2 av 4 cylindrar.
2 av 4, mm. Okej. Okay. Mm. När det går jämnt eller när det liksom inte behövs
låg belastning.
Låg belastning. Mm. Ja. Någonting mer kan säga om Passat?
Ja, vad ska vi säga? Det var ju inte så himla mycket nytt på den. Och det tycker jag har försökt fundera på varför. Jag undrar om det kan säga en del om vilket läge Volkswagen är i just nu.
Jag tror också det, ja.
Jag tror att de har haft fullt upp med VLTP-anpassning och host Dieselgate.
Mm. Ja, precis.
Och det ena kom ju av Dieselgate. Det har de inte gjort någon hemlighet av. Liksom,
nej, att
de,
Passat-uppdateringen kanske har fått stå tillbaka lite.
Mm. Och att de lägger så himla mycket krut på det här med elen och sin framtidsvision och allt vad de satsar. Och
det pratades ju nästan mer på den här lanseringen om den här kommande elbilen, ID.
Ja.
Det är den de helst vill prata om.
Säger de vad den ska heta, den där första?
Nej, det är ju bara ID, va?
Ja. Ja, jag har inte hört något annat. Nej. Och sen är det tilläggsnamn för den SUV:en de visade.
Mm. Och så priset ska ju bli i golfnivå ungefär. Och då måste den ju ner på 250 någonting.
Ja, det är så här, beror ju på vilken golf de menar.
Ja, det
har
det
de inte sagt
om
är en hybrid.
Det finns väldigt
många. Men det är väl någonstans säkert en hyfsat välutrustad dieselnivå kanske. För jag tror inte de kommer allt för nakna. Men vi får väl se, den ska väl ändå visas innan det här året är slut, va?
Lite så. Ja. Det är sagt 2020 att den
ja, då kommer den på marknaden. Ja, precis. Men jag vet inte, jag tror att de kanske hinner visa den. Ja, vi får väl se att den ändå publikdebut, en sån här torrvisning. Mm. Då vet vi nog lite mer.
Precis.
Men det jag funderar på nu när jag säger att den dröjer till sommaren innan leveranserna sätter igång. Hur ser det ut ni Volkswagen-handlare där ute, liksom bilförsäljare? Många har väl ändå provisionsbaserad lön. Får de betalt per kontrakt som är skrivet? För jag tror många har förut pratat om att man får liksom sin provision när man har levererat bilen.
Eller måste ni leva på spaghetti?
Jag menar det, men tänkte överhuvudtaget där med WLTP och anpassningar. Och just Volkswagen har haft extremt svårt att leverera bilar. Så de har ju tacknat beställningar har de gjort till höger och vänster. Och gärna signar upp kunder. Men leveranserna har varit, det är bara T-Roc egentligen som har gått och levererats under en period.
Och sen. Ja, jösses så många T-Roc man ser.
Ja,
jag tycker
precis.
Man överallt måste ha sålt hur många som helst.
Mm. Och sen har det kommit lite mer och mer. Men sen om Passat då, laddbriden dröjer till sommaren. Det är ganska många kontrakt också man förväntar på.
Mm.
Ja, jag vet inte. Hör gärna av er.
Många frågor som söker svar. Hör gärna
bara
av er som sagt.
Fick, när får man lönen egentligen?
Hörrni, det börjar bli dags att avrunda för idag. Tack så mycket Erik och tack så mycket Nils för att ni var här och pratade med mig. Jag påminner som vanligt om att senaste nyheterna hittar du på vår hemsida. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook och kör försiktigt, ta hand om varandra i trafiken så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Hej då.